Så till den fjärde delen av vår sommarserie, Skåne under ytan. I en stensarkofag längst fram till vänster i Lunds domkyrka ligger en mäktig man från medeltiden, den tidigare ärkebiskopen Anders Sunesen. Han föddes troligen 1167, tillhörde en dansk stormanna ett, var universitetsutbildad i Paris, Bologna och Oxford och följde med när danskarna 1219 under kung Valdemar Seir drog på kombinerat korståg och krigståg till Estland där han blev dansk ståthållare. Sina sista år tillbringade han på Ivö i nordöstra Skåne i en ståtlig biskopsgård som det bara finns en liten bit av källaren kvar av, och det är dit vi ska. Sara Williamson är arkeolog och arbetar på Skånes hembygdsförbund, och vi hittar henne i trappan ner till biskopens källare, som den kallas.
Det rasar alltid ner så mycket löv från trädet. Jag brukar passa på när jag ändå är här och sopa bort det.
Om vi ska beskriva hur det ser ut här så är vi inte på Laggårdsbacken, men nästan. Det är en gård, ekonomibyggnader i falurött och eternittak och traktorer i ett skjul. Och det här ser ut som en större jordkällare, men sådana brukar sällan ha en biskopskräckla på taket.
Nej, men precis. Det är egentligen det enda utifrån som utmärker att det här är någonting annorlunda. Det är att vi har satt kräklor uppe på taket.
Det är som en sån här klassisk gammal källartrappa, ja, med dörrar eller luckor som man fäller upp.
Den har använts som potatiskällare under den period. Så att det är ju verkligen precis som en jordkällare. Alltså innan man går ner så ser det ju ut så. Och sen är det när man kommer ner som man får den här medeltida överraskningen med valv. Här blir trappstegen ojämna och det är rätt så mörkt när man kommer ner från solljuset.
Det var det. Stampat jordgolv och nu tänder du en stark strålkastare. Det luktar potatiskällare.
Ja, källaren ligger ju till större delen under mark. Så att man får ju den här fukten som blir också i en potatiskällare.
Men det är en hel del som skiljer sig från en potatiskällare.
Det är tegelvalv i taket och det är 6 stycken kryssvalv som går ner i 2 stycken väldigt bastanta kolonner som står mitt ute på golvet. Och så är det jättefina ribbtegel som går upp i själva krysset i valvet. Så nästan man kan tänka sig att teglet, det man ser på tegelbitarna, ser ut som en treklöver som har fogat samman.
Och det är själva den delen som bildar krysset och däremellan är det, vad ska vi säga, det tårtbitsformat.
Precis, och det är också tegel, men där är det ju då en slät yta.
Vad är det här för mönster på väggen?
Det är nog mönster efter saker som har växt här nere. Murgröna till exempel kan ju verkligen växa i allting och i väggar. Så det har blivit som ett slingemönster på väggen här och det ser ju väldigt häftigt ut, men det är ju tyvärr en skada på väggen.
Vem var då denne Anders Sunesen som bodde här på Ivö sina sista år? En del av svaret finns att hämta år 1219, då danskarna gav sig ut på ett korståg österut, både för att kristna och erövra land. Estland var målet och Anders Sunesen var med.
Det är ju en tid när det är mycket korståg och det är sanktionerat av påven, så du har lika hög status som korstågen till Jerusalem. Man hamnar alltså i himlen om man dör under de här korstågen. Och han är ju väldigt pådrivande när det gäller korstågen. Och det handlar ju om att omvända hedningar med hjälp av svärd och våld. Man ska inte liksom missta det för någonting snällare än så. Sen var han samtidigt en man som hade varit ute i Europa och studerat mycket, läst vid Paris universitet, Bologna, och han har också fortsatt med den här delen i sitt yrkesliv sen. Alltså han var en lärd man, han skrev flera böcker som finns kvar på latin bland annat, han översatte Skånelagen till latin, så att han har liksom en sida som verkar vara det här som vi föreställer oss, den lärda, fromma mannen. Så som man kanske tänker sig munka på medeltiden. Och sen har han då också sidan att han driver på korståg och han är också med i korstågen. Och han är, det ska man inte glömma, alltså han tillhör en av de allra största danska stormannaätterna, Videätten. Så han är ju fostrad precis som sina bröder till en dansk storman. Och en dansk storman vid den här tiden, det var ju ingen som liksom vände andra kinden till direkt. Utan det var nog ganska mycket att ta sig fram med hjälp av våld i världen. Så att en kombination av de två sidorna.
Det är inte vilken dag som helst på Ivö denna söndag, utan det är biskopens dag, då Anders Sunesens liv och gärning uppmärksammas och folk samlas för att höra om biskopen och om Ivös historia.
Sunesen var polare med påven och danskarna såg en chans, såklart, dels att komma åt nya territorier. Man ska liksom inte tro att det här bara har att göra med att vi ska rädda dem till Gud och himlen, utan landvinningar.
Och Sara Williamson lägger ut en stor dansk flagga in till källartrappan.
Dannebrogen får vara med. Den måste vara med. Det var ju tack vare Sunesen som danskarna fick sin flagga. Enligt sägnen i alla fall. Han var med 1219, slag vid Tallinn. Och så höll danskarna på att förlora. Och då började Sunesen att be till Gud att de skulle vinna. Och då vände turen, så danskarna började att få övertaget. Så orkade han inte stå och hålla upp händerna hur länge som helst. Så att han började liksom vackla. Och då vände det genast igen. Så att massa präster skyndade fram och hjälpte Sunesen att hålla upp armarna mot himlen. Och så bad de tillsammans med honom att det skulle gå väl för danskarna. Och då trillade ett tecken nerifrån himlen, en röd flagga med ett vitt kors på. Och så var det en röst som sa, under detta tecken ska ni segra. Och det var Dannebrogen, som faktiskt är den äldsta nationsflaggan i världen som fortfarande används.
Men vad finns det för verklighetsbakgrund i en sån historia? Vad kan man tro på? Hade de med sig en flagga redan som plockades fram, eller dök den aldrig upp, eller vad tror du?
Det verkar ju som, på de skriftliga beläggen, som att det i alla fall är någonstans den här tiden som flaggan faktiskt börjar användas. Sen, alltså, överhuvudtaget att prata om nationer är ju lite besvärligt, alltså under medeltiden. Man tänker ju inte på samma sätt som vi gör idag med vilken nationstillhörighet man har. Så en flagga på det sättet var det ju inte från början.
Men tror du på att det fanns en flagga i just det här sammanhanget kring slaget?
Det kan jag nog tänka mig att det faktiskt finns. Alltså ganska ofta när det är med såna här sägner så kan det finnas något korn av sanning i dem i grunden. Och sen bättrar man på historien, såklart. För att det är klart att det ser bättre ut om Sunesen faktiskt framkallar den här flaggan än att någon får ett genidrag och syr upp en flagga, och det kanske inte ens är biskopen som kommer på det här att man ska ha en flagga.
Men finns det någonting i det du har tagit del av eller det man anser om honom som säger någonting om privatpersonen? Finns det något där han undslipper sig någonting i förbifarten eller suckar över något eller gläds åt något?
Det finns samtida personer som beskriver honom. Personer som då inte kan förväntas vara partiska. De verkar faktiskt beskriva honom dels som att han förespråkar celibat för prästerskapet Och det verkar vara en sak som han faktiskt själv har följt också. För tittar man på när man studerar i Paris för den här tiden så finns det väldigt mycket berättelser om studentliv då och hur studenterna beter sig. De studerade till präster och gick samtidigt på horhusen och i princip underhöll att de fanns överhuvudtaget. Men Sunesen då berättas det om att av hans studiekamrater att de är liksom förvånade för att han faktiskt inte gör det. Det verkar kunna stämma, alltså att han faktiskt är en ganska principfast man. Att eftersom han förespråkar att prästerskapet ska leva i celibat så lever han också på det viset.
Vad biskopens källare används till är osäkert. Det har talats om att han närmast levde som eremit här när han dragit sig tillbaka efter sina kyrkopolitiska år i Estland. Det eftersom han hade spetälska, alltså lepra, och att han fick mat nedsänkt till sig genom ett hål i källartaket. Men sanningen är dels att Sunesen led av svår ledgångsreumatism och inte spetälska, dels att källaren utgjort en del av en stor biskopsborg som han lät bygga, och att Sunesen var mycket aktiv bland annat när det gällde kloster och kyrkoverksamhet.
Det var på 30-talet och 40-talet senast som man gjorde utgrävningar här. Och då handlade det om att källaren hade alltså använts som potatiskällare under ganska lång tid. Det var väldigt mycket jord och skräp nere i källaren. Och så ville man då återställa den så att det kunde bli ett besöksmål och man kunde komma ner och titta. Så då tömde man den dels på jord, sållade jorden. Och dels så grävde man ut lite här utanför för att man ville se, ja, hur har byggnaden sett ut runt källan? För det måste ju varit någonting mer än bara det här lilla valvförsedda rummet.
Och vilket håll, nu har vi sjön precis bredvid oss, ja, här. Vilket håll sträckte sig borgen åt?
Då sträckte den sig ner mot sjön. 30 meter lång tegelbyggnad som källaren så att säga var ena kanten på. Så att det har funnits en mycket större byggnad här. Och dessutom tegel på den här tiden är ett väldigt modernt material. Man har precis börjat bygga med tegel i Danmark. Så att den här tegelbyggnaden på 30 meter och då tegelvalven här nere. Det är alltså en väldigt modern och luxuös byggnad. Det är inte bara någon liten så avkrok som man har suttit här uppe i Anders Sunesen. Utan han har byggt sig ett rejält biskopspalats. Och då hittade man murarna, man hittade också ett par mynt som kunde datera källaren till exempel till 1200-tal. Keramik såklart, lite järnföremål.
Är det så att det finns saker och ting att hitta här nere till exempel om ni skulle börja titta på det med moderna metoder? Och finns det hemligheter eller är historien färdigberättad med det som gjordes på 30-40-talet?
Nej. Nere i källaren så är ju kulturlagren utgrävda. Så där har vi liksom bilden av hur själva källan har sett ut. Men sen runt omkring här uppe så finns det ju tre väderstreck till att gräva i. Man har då grävt åt ena hållet och hittat ett hus. Men det finns fler ställen man skulle kunna gräva och se om det inte finns fler byggnader. För troligtvis så har ju det här palatshuset, det har ju haft andra byggnader runt omkring sig, kanske ekonomibyggnader och kanske då ett separat kapell. För det pratas nämligen på 1500-talet så pratas det i källorna om att här finns ruinerna efter ärkebiskopens hus och bland annat ett kapell berättas det. Så det är det också då som har gjort att en del tror att källaren kanske är det här kapellet som vi ska ha. Men den sak som talar emot det är riktningen på källaren. För på medeltiden så var det väldigt viktigt att man bad rakt åt öster, soluppgången. Och källaren har visserligen östvästlig riktning, men den är liksom lite vriden. Och det stämmer inte med hur man bygger kyrkor i övrigt i den här tiden. Man är supernoga med att lägga det på rätt grader österut.
Men var det här en avkrok eller var det här en del av omgivningen genom kommunikationer med båtar och vägar och så vidare? Var låg det här i förhållande till omvärlden på 1200-talet?
Det som framförallt låg väldigt nära var ju Åhus. Och Åhus var en viktig stad på den här tiden och alltså löd direkt under ärkebiskopstolen i Lund. De hade ett biskopsplats där. Vad gäller färdvägarna så är det här med vattenvägar är lite knepigt att säga vad har varit farbart och vad har inte varit det. Men generellt så kan man säga att det som vi idag ser som en gräns, alltså vatten, att det är någonting som är svårt att ta sig över. Det är ju den bästa motorvägen på medeltiden. För där är det lätt att ta sig fram med båt på sommaren. Och på vintern så kan man ta sig fram med släde och hästar. Så att vatten är någonting som förbinder. Och här ligger vi ju mitt i en fin bra sjö. Det finns ganska mycket små sjöar och vattenleder ner mot Åhushållet till. Vi har Helgeå och de här vattendragen. Immen ligger inte heller så långt bort.
Var det farbart hela vägen till Åhus?
Inte helt säkert. Alltså det är en sån här sak som man är inte helt överens, arkeologerna, om. Alltså det kräver mer studier av vad det har gått att ta sig fram. Men man kan ju tänka att går det att ta sig fram större biten, men det är kanske någon bit man måste färdas över land eller dra med sig lätta båtar, så är det fortfarande enklare än att bosätta sig långt uppe på land så att säga och gå hela vägen över land till fots eller till häst.
Den 24 juni 1228 dog Anders Sunesen. Och exakt hur han for på sin sista resa till graven i Lund, det vet vi inte. Men åtminstone den första delen gick över Ivesjöns vatten. I reportaget hörde vi Sara Williamson, arkeolog, kulturpedagog med mera, som arbetar på Skånes hembygdsförbund. Och nästa år är det 800 år sedan Anders Sunesens böner ska ha framkallat Dannebrogen. Och det jubileet kommer uppmärksammas på Ivö. Reporter var Dodo Parikas.